Bitcoin används ju mer idag, men blocken är knappt fulla. Det är rätt mäktigt alltså.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Bara Bitcoin. Mitt namn är Simon och i det här avsnittet så har jag bjudit in Kalle Rosenbaum som är teknisk kunnig inom Bitcoin. Han har skrivit boken Grokking Bitcoin som är en teknisk bok för att lära sig och förstå Bitcoin. Så välkommen Kalle, kul att du ville vara med.
Tack så jättemycket, kul att vara med.
Ja, hur är det? Är allt bra?
Ja, du, allt är bra. Livet tuggar på här hemma i Sverige och vi jobbar vidare med vår konsultfirma, jag och min fru. Inte så mycket nytt under solen.
Ja, är det din Bitcoin-konsultfirma du pratar om då? För att jag undrar vad en Bitcoin-konsult gör. Du skulle kunna utveckla den kanske.
Ja, absolut. Ja, men jag startade ett företag 2015 för att ägna mig på heltid åt Bitcoin. Och jag visste inte riktigt hur. Men jag gillade mjukvaruutveckling, så jag försökte hitta jobb kring mjukvaruutveckling. Så jag har jobbat på olika företag som konsult med just programvaruutveckling. Bland annat Safello och Opera Software. Och på sista tiden så har det varit Ledger. Jag har hjälpt dem att implementera något som heter Taproot, ny teknik där. Och sen så har jag jobbat dessutom med lite utbildning också. Så jag har jobbat med ett företag som heter Chaincode Labs som jobbar med just att utbilda nya utvecklare kring Bitcoin. Så där var jag med förra sommaren och gjorde en kurs baserad på min bok då, som vi kanske kommer att prata om senare. Och lite sånt sysslar man med som Bitcoin-konsult, kan man säga.
Spännande. Så du jobbar med Bitcoin på heltid då, kan man säga?
Ja, precis. Eller alltså heltid är ju att ta i. Vi väljer att debitera ganska, jobba mot betalning ganska korta arbetsdagar så att säga, halvtid kanske. Och så gör vi annat på resten, sånt som vi känner för.
Okej, om vi kanske ska spola tillbaka lite, för att jag är lite nyfiken på hur du kom in från början att börja jobba med Bitcoin i huvud taget. Hur fall du in på det här området?
Ja, det började någonstans 2013 då jag fick höra om Bitcoin via några sociala medier. Det var någon bekant då som hade gjort någon payment plugin för någon WordPress-chauffräs. Så skrev han om det här lite kort på Facebook kanske var. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Så det var första gången jag fick höra om det. Sen så dröjde det väl några månader säkert tills jag fick höra om det igen och igen och igen. Så jag började sätta mig in i det då och började intressera mig mer och mer. Från början så var... När jag kom in på det så var det väl mer så här, ja men det här kanske är något att investera i liksom, köpa Bitcoin för det här kan ju bli något kanske. Tekniken kom lite senare när jag började sätta mig in i tekniken på riktigt. Så ja, men det var så det började ungefär och sen har jag liksom inte kunnat släppa det här liksom. Inte för att jag vill släppa det men man fastnar liksom när poletten ramlar ner så är det så jävligt svårt att unsee it som man säger på engelska.
Ja, det är lite så här som ett kaninhål. När man har fallit ner så är det... Jag tror inte någon som tar sig ur någon gång igen. Utan man blir fast där. Och det är många som viger sitt hela eller halva sitt liv åt Bitcoin sen. I alla fall, det är i alla fall samma för mig.
Jag ställde en fråga på Twitter. Så här, känner ni till någon som har satt sig in i Bitcoin och förstått Bitcoin på djupet? Men ändå är uttalade skeptiker liksom så här... Det finns ju ett antal faktiskt som kan förstå Bitcoin på ett tekniskt plan, men som faktiskt förkastar det. George Stolfi är en sån som jag... Den här tråden som jag startade där, den exploderade ju med... Det är framförallt två personer, David Gerard eller någonting heter han, och George Stolfi. De två, de förstår Bitcoin tekniskt, men de förkastar det fullständigt. Det är en väldigt rolig tråd att följa.
Är det ekonomiska där som de inte hänger med på då? Att de inte tror att det kan funka som en valuta? Eller?
Ja, precis. Exakt. Men jag vill inte gå in på detaljer.
Ja, men det är ofta de två områden som jag tror man måste förstå först. Man måste ju förstå tekniskt att Bitcoin är, det fungerar, det är inte styrt av någon och så vidare. Och sen så måste man förstå det ekonomiska, att det här är pengar, det här kan vara pengar. Och det är de bästa pengarna rent ekonomiskt sett. För att är man kanske skolad i... någonting helt annat så är det ju en barriär man måste ta sig igenom där, tror jag.
Absolut, absolut.
Men kom du från någon speciell ekonomisk skola eller var Bitcoin helt uppenbart för dig?
Alltså, nej, det var det ju inte. Alltså, det som bet sig fast var ju den fixa penningmängden faktiskt. Men jag var ju ekonomiskt illiterat liksom innan bitcoin. Jag brydde mig inte särskilt mycket om bitcoin. Men jag hade lite, vad ska man säga, ekonomiska, privata ekonomiska principer. Inte skuldsätta mig för mycket och sådär. Den som är satt i skuld är inte fri och så vidare. Den typen av tankar hade jag. Så vi var ju ganska aggressiva med att betala av huslån liksom, till exempel. Så jag har ju den tanken lite grann. Men jag var liksom inte insatt överhuvudtaget i makroekonomi överhuvudtaget. Va? Jag förstod att vi har inflation. Och att det kan vara ett problem, speciellt i många länder. Men...
Det låter lite som du har helt så här sunda värderingar bara. Att det är bra att spara, det är bra att betala skuld, man ska inte skuldsätta sig. Och det är ju lite tvärt emot vad fiat-samhället handlar om. Att du ska gärna belåna dig och så här.
Ja, precis.
Ta saker på avbetalning och så. Och det kan ju vara så att om man är skolad i den utbildningen. För det är någonting som också läs ut på vissa eller många universitet då. Att skuld är det som driver ekonomin och så vidare. Och då kan det vara svårare att få komma in i bitcoin. Medan om man bara kommer från sunt bondförnuft så är bitcoin mer logiskt helt enkelt.
Ja, exakt. Exakt. Det är enklare för plebs att sätta sig in i det. Liksom. Eller, ja, men ja, absolut. Men så att säga, jag har, som sagt, jag var ekonomiskt illiterat så jag har kommit från det tekniska hållet. Jag är ju programmerare sedan 20 år tillbaka.
Du har skrivit den här boken Grokking Bitcoin. Så kan du berätta lite hur det kom för sig att du skriva en så här teknisk bok om bitcoin?
Ja, alltså jag hade velat skriva någonting ett tag. Men inte tagit mig för att sätta igång med något projekt själv sådär. Utan jag vet inte varför, men jag hade bloggat en del. Jag hade skrivit en del bloggar, tekniska bloggar om diverse bitcoin-ämnen då. Och så hörde ett förlag av sig som heter Manning Publications till mig. Och frågade om jag ville skriva en bok om blockchain. Jag tänkte väl att det, nej, kanske inte blockchain, men jag kan gärna skriva en bok om bitcoin, skrev jag tillbaka ungefär. Och så satte vi igång och diskuterade formatet. Sådär. Så det var ju liksom en skänk från ovan då, en spark i rumpan att komma igång med något sådär. Så vi halkade in då på att skriva den här Grokking Bitcoin. Och det är en djup teknisk bok. Den försöker förklara bitcoin tekniskt på djupet för tekniskt intresserade personer, men inte nödvändigtvis utvecklare. Och den kom ut 2019, maj 2019, och har tagits emot ganska väl, tycker jag, av communityt och läsarna. Jag tror den har fått goda betyg och den är bra med uppmärksamhet, tycker jag. Jag hade gärna sett högre försäljningssiffror, men det vill man väl alltid ha, kanske. Men den har också släppt open source. Vilket jag tycker är viktigt. Så vem som helst kan läsa den gratis på nätet. Den finns nu, att man kan läsa den på rosenbaum.se/book om man vill.
Jag har varit inne och tittat där lite och skummat lite i boken. Och den är ju väldigt fylld med illustrationer, skulle man kunna säga. Hela boken i princip är ju illustrationer som visar de här väldigt tekniska sakerna. Hur den här signaturen signeras av den här personen och så vidare och så vidare. Varför har du valt det sättet att skriva boken på? Eller göra boken på?
Ja, det är ett väldigt krångligt sätt att göra det på. Väldigt jobbigt, arbetsamt sätt att göra det på. Men ska man förklara för icke-utvecklare så går det inte att använda programmeringskod. Eller ens pseudokod kanske. Utan man behöver något annat. Och jag själv lär mig bäst med hjälp av bilder. Jag behöver bilder ofta. Så jag tänkte att det kanske andra behöver också. Och den här serien, Grokking-serien som Manning har, det är en serie böcker. Det finns Grokking Functional Programming och Grokking Algorithms och så vidare. Den är väldigt så här, de böckerna är designade för att vara lättillgängliga liksom. Så det är egentligen ett Grokking-koncept kan man säga. Och jag föll för det konceptet, så jag ville då skriva en Grokking-bok.
Jag kan tänka mig att när man ska skriva en sån här djupteknisk bok så kräver det ju enorm research och man måste ju få allting rätt. Hur var den processen att verkligen förstå allting på djupet, och liksom fick du lära dig bitcoin själv när du skrev den här boken då, och vad fick du liksom för lärdomar av att gå igenom det här på djupet så själv?
Ja, alltså jag fick lära mig jättemycket när jag skrev boken, verkligen. Och jag fick rätta mina egna missuppfattningar och sådär. Saker som jag trodde var korrekt men som inte var korrekt. Och det handlar hela tiden om att ställa frågor i publika forum. Prata, läsa, det finns liksom hur mycket resurser som helst där ute. Och så mycket folk som är villiga att svara på frågor. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Man kan ställa i princip vilken bitcoin-fråga som helst på till exempel Bitcoin Stack Exchange. Och så är det alltid de vänlig själ som tar sig tid och gör ett utförligt svar. Och det är ofta experter som skriver de här svaren då förstås. Människor som har mer erfarenhet än jag. Så det har varit en väldigt rolig och lärorik process. Och sen så skrev du att, du sa ju att man måste få allting rätt i boken. Ja, det måste man ju. Men allting blir inte rätt för det. Så jag har ju, det finns en lång errata. Det mesta av den erratan är ju egentligen typos och sådär va. Men det finns några större missar. Till exempel så hade jag missuppfattat hur man gör, hur mnemonic phrases, såna här 12-ords backupper, hur man faktiskt återställer en wallet från en sån. Det hade jag faktiskt missuppfattat. Det var en ganska basal grej egentligen. Men det har fått skriva om, så det är ju rätta, allt är ju rättat i online-versionen. Det som ligger på rosenbaum.se/book. Så den är ju så korrekt som den kan vara i detta läge. Det finns säkert mer fel, men i stora drag så är det korrekt nu.
Trevligt. Har du någon sån här aha-upplevelse när du liksom studerade bitcoin så här och skrev den här boken? Att wow, så här funkar det, så här.
Alltså, jag har inte haft så mycket aha-upplevelse, utan det har varit en gradvis... Man kan ju säga att de här missen med mnemonic phrases till exempel, ja, det var ju det var en ganska hård aha-upplevelse. Så, men det är fortfarande en detalj kan man säga, på det stora hela. Men djupt filosofiskt eller big picture aha-upplevelser har jag inte riktigt haft. Utan det är sånt som kryper sig på via osmos in i kroppen. Liksom. Man utsätts för bitcoin-information hela tiden. Så här. Och jag kan inte ta en text, läsa den och sen förstå jag allting. Utan jag läser lite här, läser lite där. Och det kryper in under huden på en över tid. Liksom.
Ja, men det är kul i alla fall att du har liksom, att ha skapat någonting och lagt ut någonting. Och att man känner att man har bidragit till bitcoin liksom, på något sätt. Så att man visar sig vad man kan och man faktiskt utnyttjar sin kunskap på något sätt. Så att man inte bara sitter inne på den utan man hjälper till att dela med sig på något sätt. Det blir liksom som ett bidrag till världen och till bitcoin. Och alla hjälps åt på något sätt vad de kan inom bitcoin och gör vad de vill. Oavsett om det är tekniskt inom att skriva en bok eller om det är designa en logotyp eller någonting så här. Och... om jag går vidare till nästa bok så har du ju i alla fall hjälpt till och skrivit och så här, översatt den här boken, den lilla boken om bitcoin som är en engelsk bok. För att man kanske ska ge mest cred till din fru som har gjort merparten av jobbet där, men kan du berätta lite om den boken?
Ja, det finns en engelsk bok som heter The Little Bitcoin Book som är skriven av 8 författare. Det är Alena Vranova, Alex Gladstein, Jimmy Song och sen så 5 till som jag inte kommer ihåg. Jag kan inte alla i huvudet. Men min fru läste den här boken 2019 någon gång och tyckte den var så bra så hon ville översätta den till svenska. Så hon satte igång det arbetet och jag hjälpte till med lite proofreading kanske. Men så det är hon som har gjort hela jobbet. Jag har hjälpt till lite praktiskt kring den och med distribution. Och den ges ut nu av Consensus Network så den finns där att köpa för en 10 eller 15 euro eller något sånt där. Så det kan jag rekommendera alla, framförallt då icke-tekniska nybörjare som är intresserade av att lära sig varför bitcoin är viktigt. Den handlar ju liksom om varför bitcoin behövs. Och den utgår från konkreta fall liksom, med människor som lever under olika förhållanden runt om i världen. Och hur bitcoin kan hjälpa dem. Och, ja.
Jag vet att den också, den känns som en handbok lite. Att den besvarar också de vanliga myterna och så vidare. Det känns som en väldigt bra bok som man kan ge som gåva till någon som inte är insatt i bitcoin. Så att läs den här korta boken så har du liksom en crash course. I förstå varför bitcoin, vad är svaren mot den vanliga kritiken och så vidare.
Exakt, det är precis så som författarna tänkte tror jag när de skrev den. Och den är ju relativt billig så man kan liksom strössla lite med den. Ja, så ja, det är en bra bok och värdefull, säger jag som inte är biased alls.
Och sen ska vi se mer grejer som du varit involverad i det här. Du länkade det här projektet Bitcoin Development Philosophy som jag kollade lite, vad är det för någonting?
Ja, just det. Jag nämnde ju att jag höll en kurs för Chain Code Labs förra sommaren. Så hörde de av sig igen nu och undrade om vi ville skriva någonting kring bitcoin för deras utbildningar. Och vi landade på att skriva en artikelserie som vi kallar för Bitcoin Development Philosophy. som handlar, det handlar liksom om hur erfarna utvecklare tänker kring Bitcoin. Och det är liksom till för att man ska kunna komma ifatt lite grann i filosofin kring Bitcoin-utveckling. Så det tar ju ett tag att liksom förstå alla de här små nyanserna och trade-offs som man tänker kring och sådär. Vi försöker beskriva det, vi pratar om scaling till exempel, vi pratar om trustlessness och vi pratar om massa privacy och massa olika sådana ämnen. Där vi då försöker bena ut vad de här begreppen betyder och hur, vad det är för svårigheter med dem. Men det är inte så att vi skriver innehållet själva, utan vi tar ju bra artiklar som andra har skrivit, andra erfarna utvecklare. Och samlar ihop och presenterar dem på ett trevligt sätt med lite citat och länkar hit och dit. Så det är så den är uppbyggd. Och vi är väl någonstans halvvägs in i det här projektet nu. Det ska bli 10-11, vi kallar det för kapitel, men det är väl mer artiklar.
Hur hittar man och kommer åt den här?
Man går på rosenbaum.se/btcphil. BTC-fill. Alltså det är ju drafts än så länge, det är ju work in progress. Men det, man kan se den, man kan följa den där om man vill. Annars så ligger ju källkoden till materialet ligger på GitHub. Där går man in under, ja, det är github.com/kallerosenbaum/btcphilosophy.
Okej, okay, det ska jag nog kolla in sedan. Svenska Bitcoinföreningen ska ju ha en Bitcoin-symposium i Stockholm nu snart i år här. Och jag såg att du ska vara talare och prata om säkerhetshot mot Bitcoin. Är det någonting som du skulle kunna sammanfatta lite vad du ska prata om där gällande säkerhetshot?
Ja, jag kan försöka lite grann. Men så titeln kommer vara hotperspektiv. Och det är liksom en försvenskning av engelskans adversarial thinking. Så adversarial thinking betyder liksom att man ska tänka på vilka hot som finns. Man ska vara medveten om hoten, känna fienden och så vidare, för att kunna bygga ett så säkert system som möjligt. Utan hotperspektivet så tappar man lätt fokus på vad som är viktigt i Bitcoin. Prioritet nummer ett i Bitcoin måste ändå vara säkerheten. Därför att det är ett decentraliserat system och det är väldigt svårt att patcha i efterhand. Har en stor stöld skett på grund av tekniska brister i Bitcoin, så är det svårt att backa tillbaka. Liksom. Man kan inte ta tillbaka pengarna när de har försvunnit. Eller om någon lyckas skapa pengar out of thin air, generera nya pengar som inte var tänkt att skulle gå att göra. Det går inte att backa det heller. Liksom. Så man måste ligga steget före i tanken med hur ser fienden ut, hur ser hoten ut, för att kunna utveckla med rätt fokus. Annars så kanske fokus handlar mer på att göra ett snyggt gränssnitt än att säkra konsensusalgoritmen till exempel. Så det kommer jag prata en hel del om. Också hur ett specifikt scenario som jag tycker är intressant är det hotet som vi känner till mot Bitcoin idag. Det, för mig i alla fall, så är det största hotet är en statlig 51% attack. En statlig censurattack. Varför just en statlig censurattack och inte en censurattack från någon annan? Liksom? Varför inte Microsoft till exempel? Ja, men det är väl framförallt då för att ett, staten har ganska stark incitament att attackera Bitcoin. Därför att Bitcoin är ett hot mot statens själva existens nästan. Och dessutom så har staten de musklerna som skulle krävas. Eller de har mer muskler än någon annan entitet. Därför att de sitter på sedelpressen. De kan trycka pengar för att utföra attacker. Och de kan, men om vi tittar på till exempel Ryssland nu. Rysslands attack mot Ukraina. Jag läste någonstans att Ryssland spenderar ungefär 20 miljarder euro per dag i det här kriget. Det kostar Ryssland 20 miljarder euro per dag. Så om Ryssland tycker att Ukraina är fienden, så är de villiga att satsa de här pengarna. Så tänk då vad en stat skulle kunna göra mot Bitcoin med 20 miljarder euro per dag. Det är en ganska svindlande summa. Och även om den här siffran inte stämmer, vi kan låtsas att det bara är en tiondel, så är det fortfarande en svindlande summa. Om den summan pengar skulle attackera Bitcoin på ett så effektivt sätt som möjligt, ja, det skulle vara problem helt enkelt. Så det här kommer jag att prata kring. Och jag tycker det är ett intressant ämne och extremt viktigt att man håller fokus på det som är viktigt i Bitcoin. Och att man inte fladdrar iväg med mer eller mindre olika användningsfall som man vill lägga till, ny funktionalitet och sådär. Så det viktiga är att hålla protokollet säkert, först och främst. Sen är det roligt med nya funktioner och grejer också, va? Men det får komma i andra rummet.
Ja, det låter ganska vettigt. Jag tror att till stor del är det tankesättet som Bitcoin har haft väldigt länge. Att det är den här konservativa förhållningssättet till ny funktionalitet, och om någonting ska till så krävs det liksom flera år av diskussioner om det verkligen är en bra idé, kommer det öka eller minska säkerheten, och de kommer absolut inte lägga till någonting om det på något sätt tummar på säkerheten, liksom, då är det bara nej direkt. Så är min uppfattning att det har varit inom Bitcoin-utvecklingen.
Ja, man kan tänka, alltså det är väl kanske sanning med modifikation, till exempel när Segwit kom, alltså det har ju massa fördelar förstås, men det var ju en sak, man ökade ju faktiskt de facto blockstorleken. Så det var ju en trade-off man gjorde lite grann. Det är ju välkänt då att om man ökar block-size-storleken så kanske vissa noder inte längre orkar verifiera blockkedjan. Men man gjorde väl den avvägningen där att det var värt det. Det var en one-shot-möjlighet att öka block-storleken med en softfork som var ganska remarkabel egentligen. Så det var väl kanske rätt att göra den trade-offen. Men det finns, bara som ett motexempel, att det finns ju faktiskt exempel på när man gör andra trade-offs.
Ja, det har rätt i. Och hela den Segwit-softforken, den föranleddes ju av 2-3 år av diskussioner och debatterande för att komma till den här kompromissen helt enkelt. Så, men det är intressant att du säger att just den här miner-attacken är bland det största hotet. För att jag har ju läst många som tycker att det är väldigt överdrivet det hotet. För att det är i princip fysiskt omöjligt att tillskansa sig 50% av all miningkraft i hela världen. Så att även om en stat har obegränsat pengar eller kan trycka pengar, så kan de fysiskt inte skaffa så många miners och sen då låta de här vara igång då. För att du, så fort du, det räcker inte bara att ha minern, utan du måste också ha dem igång och faktiskt mina på nätverket med 51% minst då, för att censurera nätverket. Och det skulle nästan vara lättare för en stat att bara skriva på ett papper en ny lag att bitcoin är förbjudet. Om du använder bitcoin så hamnar du i fängelse. Det är ju extremt mycket billigare.
Det jag förvånades över när Kina förbjöd mining. Det försvann ju väldigt, var det i somras då, så försvann det väldigt mycket mining från Kina därför att Kina förbjöd mining. I det läget så hade Kina kunnat göra så att de beslagtog all miningutrustning. Men det gjorde de inte av någon anledning. Men de hade kunnat göra det. Och då hade de ju haft en väldig maktfaktor där. För jag vet inte hur, kan det ha varit 40% av nätverket som försvann eller något? Jag kommer inte ihåg siffrorna, men det var en substantiell mängd hashpower som försvann när miningen i Kina stängdes ner. Om regeringen hade tagit över den och använt för att attackera nätverket, så hade det faktiskt varit i närheten av ett sånt här hot i alla fall. Nej, men det är riktigt, det är svårt att komma över så mycket kisel som skulle behövas. En långsiktig, alltså hotet finns där och man ska vara medveten om det. Jag hoppas ju inte det här händer.
Det är kanske viktigt att miners är placerade i länder som är mer demokratiska och inte bara kan konfiskera miners. Så här kanske som risken är lite större för dig i länder som Kina och Venezuela och så här.
Ja, precis. Ja, man får ju vara medveten om riskerna när man ska starta sin miningfirma liksom. Man får ju kolla på de förutsättningar som gäller i olika länder. Är det vettigt att starta upp i Kina? För att elen är jättebillig där. Kanske inte, med tanke på hotperspektivet. Men det går ju att diskutera hur svårt det är och inte. Men möjligheten finns att det här skulle kunna ske. Och om man inte tänker på det, att det skulle kunna ske. Jag tror man tappar fokus då. Och då gör ju att den attackvektorn blir lättare. Om människor inte tänker på den här attackvektorn, då blir den attackvektorn lättare med tiden. Eftersom man inte utvecklar, vad ska man säga, skydd mot det. Liksom. Och då menar jag inte strikt tekniska skydd, utan det kan vara politiska skydd eller sociala skydd. Alltså, om man släpper fokus på någonting så kommer den attackvektorn att bli enklare. Sen så finns det en annan risk för bitcoin är att människor, du och jag, inte bryr oss om decentraliseringen. Vi tycker att vi kan lika gärna använda något API eller någon webb-wallet liksom för våra bitcoins. Eller lightweight wallets och så vidare. Utan att verifiera blockkedjan själva. Och det urholkar ju bitcoins decentralisering. Så det är ju ett annat hot som är liksom, som vi själva står för. Och det har ju Gregory Maxwell skrivit bra om, tycker jag, i någon essä på Reddit eller vad det var. Jag har med det i den här Bitcoin Philosophy, Developer Philosophy, i en av artiklarna där. Han pratar om den här 51%-attacken och han är inte så bekymrad över den. Han tycker att ett långt värre hot är just det här att människor inte bryr sig om decentraliseringen och förstår att det är det som ger bitcoin värde i grunden. Så, och jag håller med honom där.
Ja, det kanske känns lite långsökt just nu, men vi vet ju inte om 100 år, 200 år, fler generationer. Folk kanske tar bitcoin för givet och de använder, som du säger, bara light wallets och bara trusted third parties då, eller tredjepartstjänster som man litar på, och bitcoin sakta men säkert centraliseras utan att folk egentligen bryr sig, och så kanske vi förlorar hela den här, allting blir ogjort liksom. Det vore inte så roligt kanske.
Nej, precis. Alltså det är också ett ganska tråkig, skulle vara en tråkig utveckling.
Vad är för fler grejer på topplistan på de här största hoten? Så du har, det första var då miner attack, 51% attack, och att folk tappar förtroendet för decentraliseringen. Och har du något mer på din lista som är liksom de här mest troliga hoten?
Ja, men det är ju politiska attacker, till exempel lagar mot bitcoin, eller att man sprider FUD. Det kan vara till exempel energidebatten som vi har som är väldigt het just nu då, att bitcoin drar så mycket energi och det är så dåligt för miljön. Den typen av ensidiga, vad ska man säga, lågintellektuella uttalanden är ganska farliga, tror jag, mot bitcoin. Att så länge människor inte läser på och tänker efter själva, bara lyssna på vad experter säger, så... Ja, men jag ser det som ett hot också på ett sätt. Å andra sidan så... Den här typen av politiska hot som lagar och FUD och sådär, det är ju ganska, eller i alla fall lagar är väldigt lokala. Jag menar, för att vara ett rejält hot mot bitcoin så räcker det inte att förbjuda bitcoin i Kina, därför att bitcoin kommer funka i resten av världen. Liksom. Så det skulle ju krävas någon slags samordnad global politisk kampanj mot bitcoin. Det skulle kunna ske, vad vet jag. Jag menar, just nu så har vi en samordnad global politisk kampanj mot Ryssland. Det är ganska anmärkningsvärt hur världen har kunnat egentligen sluta upp på det här viset som de har gjort för Ukraina och mot Ryssland, med vissa undantag förstås. Men det är ett exempel på att världen faktiskt kan under extrema förhållanden samarbeta. På gott och ont, jag vet inte. Men det är ett exempel på att man kan samarbeta globalt.
Tänker du för bitcoin då, eller mot bitcoin?
Ja, men det skulle kunna vara mot bitcoin då, att man går ut globalt, stiftar, man kommer överens om att stifta lagar mot bitcoin.
Bitcoin är ett klimathot. Vi måste förgöra bitcoin för att rädda planeten.
Till exempel, exakt. Man pratar ju, nu vet jag, det finns väl inte på kartan egentligen, men man har ju pratat om att ha en så här, en global miljöregering, har du hört talas om kanske, jag vet inte, men som då skulle ha överstatlig makt för att styra då hur koldioxidutsläpp ska tillåtas här och där. Det är en farlig utveckling om man frågar mig, men det finns röster som talar för det.
Ja, det farliga är ju när det är politiker som sitter på rena missuppfattningar om bitcoin, eller vi har det här verktyget då som kanske förbättrar välståndet för alla i hela världen, det är bra för friheten, det är bra för gemene man egentligen, och så kommer politiker och säger nej, men det här är ett klimathot, vi ska använda våran fiatvaluta istället som inflaterar med 10% per år och gör alla fattiga liksom. Det är lite tragiskt.
Absolut.
Jag tänkte vi skulle prata lite om den här miningen, som det här 51% hotet är ju egentligen, alltså bitcoin är ett helt decentraliserat nätverk utan någon server eller så här, enskild server eller någonting så här. Det är ju egentligen miningen som ser till att det hela nätverket fungerar, och det är därför som i princip den enda attackvektorn mot bitcoin, det är ju det att om du måste ha över 51% av all mining, då har du möjligheten att censurera nätverket och så vidare. Men det finns ju också ekonomiska incitament för att du ska spela med reglerna, för att om du inte minar rätt block och så vidare, tar med transaktioner, då bränner du ju enormt mycket el och du bränner väldigt mycket resurser. Så att det ligger liksom i folks intresse att spela med reglerna, och vilket gör att bitcoin-nätverket fungerar och rör sig framåt. Skulle du säga att det är en rätt uppfattning, eller hur viktigt är liksom den här miningen och proof of work för bitcoin?
Ja, i stora drag så tycker jag att det är riktigt, men det är lite så här... Det finns så många olika scenarier som skulle kunna utspela sig, va? Men om man tänker sig en pågående 51% attack från en stat till exempel. Om det är väldigt svårt med bara ljud, va? Och prata om det utan bilder. Men om man tänker sig en blockkedja, och någonstans så får staten för sig att ta bort en transaktion i blockkedjan. Så de startar en 51% attack för att censurera bort den här transaktionen. Och man kan märka ganska tidigt att den här grenen av blockkedjan håller på att växa fortare än den ärliga blockkedjan. Och då, vad har man för incitament? Jo, just nu så är jag ju på den rätta, på den längsta blockkedjan, på den ärliga blockkedjan. Jag som en ärlig miner. Men jag ser att den här andra blockkedjan, den växer fortare än min. Så borde jag kanske byta till den här andra till censurgrenen? Därför att den kommer ju vinna i längden här, jag ser ju det. Då innebär ju det att då kommer jag programmera om min nod så att den följer inte den starkaste blockkedjan utan den snabbaste blockkedjan om vi säger så. Och det gör ju att hashpower kommer att flytta från den ärliga blockkedjan till censurblockkedjan. Och det gör ju censurblockkedjan ännu starkare. Så den kommer växa ännu fortare. Och det kommer göra att fler får det här incitamentet. Så det finns den typen av små, nyanser i diskussionen. Och det kanske inte är så små nyanser egentligen heller. Och då skulle man också kunna tänka sig att om staten förstår den här mekanismen att man kan locka till sig ärliga miners genom att vara snabba. Då kan man också markera sina block och säga så här. Markera sina block med ordet sensor till exempel. Och då ser man att okej, nu är det någon som censurerar. Alltså de ärliga miners kan se då att det här är en sensorgren. Det här är inte bara en otursgren eller en naturlig split. Utan nu är det en sensorsplit som pågår här. Det är bäst jag hänger på den för den kommer vinna. Därför att jag vet att andra miners också tänker så här. Ja, så det är ett spännande...
Det är lite spelteori där helt enkelt.
Ja, verkligen. Nu tappar jag tråden inte. Vad var frågan här egentligen?
Jag tänkte fråga lite varför Bitcoin använder just den här proof of work-algoritmen, den här miningen.
Ja, just det, precis. Alltså proof of work är det enda sättet vi vet där man kan på ett decentraliserat sätt komma överens om en viss ordning på transaktioner. Om vi tänker oss ett system som inte har proof of work, vi tänker oss Bitcoin, fast istället för att man skickar transaktionerna till godtyckliga noder på nätet så skickar man alla transaktioner in till en central server. Och den centrala servern har då till uppgift att ordna transaktionerna. Så att det är tydligt vilken transaktion som kommer före vilken. Så om jag skickar två transaktioner. Jag har ett coin och så skickar jag det coinet till dig. Och så skickar jag samma coin till Greta. Då är det ju då den här centrala serverns uppgift. Att bestämma vilken av de här två som är först. Vilken av dem är den som gäller. Så det är ett sätt att bestämma försthet eller ordning. Så då använder vi den här centrala servern till det. Men det här fungerar ju inte ett decentraliserat system. Det här är ju, med den här centrala servern så är det ju lätt att censurera. Då är det bara att hota den här centrala servern till att censurera transaktioner. Så därför behöver vi splitta upp det här och göra att vi kan säga många sådana här centrala servrar, fast de är inte centrala längre, utan nu får man ha många sådana här servrar istället, så många som möjligt. Men då är det ju svårt att få de här servrarna att komma överens om vilken som är först. Och det enda sättet som vi vet är ju att, eller så här, ett naivt sätt att lösa det på, det är att de här olika noderna då, vi kallar dem för noder, de som har som ansvar att ordna transaktionerna. Ett naivt sätt att lösa det på är ju att noderna röstar helt enkelt om vilken ordning som gäller. Säg att det finns fem noder och så är det tre som röstar för A och sen B och sen är det två som röstar för B sen A. Då vinner då AB. Eftersom det är tre som röstar. Det är ju naivt därför att vem som helst kan starta en ny nod som ansluter till nätverket. Och det är billigt att starta en nod. Jag kan starta hundratals noder och helt överösa systemet med noder som alla röstar enligt min uppfattning. Så man löser inte genom att rösta per nod. Så det enda sättet nu som man vet som fungerar är att rösta med CPU-kraft eller med datorkraft. Så varje nod då får använda datorkraft. Och skicka ut bevis på att de har använt den här datorkraften. Och det gör ju då att den som har mest datorkraft får också mest röstkraft. Det är därför man kan göra en 51%-attack. För då kan man köra över alla andra i princip. Men det är i alla fall där proof of work, det är det som proof of work löser. Det är att kunna ordna transaktioner på ett decentraliserat sätt som vi inte har kunnat göra innan. Allt annat med Bitcoin, digitala signaturer, transaktionsformat och allt det där. Det hade vi kunnat göra långt innan, men inte på ett decentraliserat sätt. Vi hade inte kunnat ordna transaktionerna på ett decentraliserat sätt innan Bitcoin. Så det är det som Bitcoin löser. Så det är därför proof of work är viktigt.
Det är ett intressant sätt att se det, att miningen är bara ett sätt att rösta med CPU. Och när jag tänker på det så är det, står det ju faktiskt klart och tydligt i Bitcoins white paper. One CPU, one vote. Är det det som är kärnan i Bitcoin? Är det det som är innovationen, skulle du säga?
Ja, det får man väl säga.
Du som är teknisk, du har säkert läst på om, det finns ju väldigt många alternativa så här konsensussystem. Så det finns ju många andra blockkedjor och altcoins och sånt här. Och de har ju kommit med sina egna konsensuslösningar. Proof of stake är ju den mest populära alternativet. Vad har du att säga om alternativ till de här, till proof of work?
Alltså inte så mycket. Jag är inte så påläst på proof of stake. Och proof of stake är väl den vad jag vet, enda liksom, det enda alternativet som är på tapeten på något sätt. Men jag är ute på lite tunn is här. Men det finns fundamentala problem i proof of stake som man försöker lösa på olika sätt. Ett till exempel, proof of stake betyder att man röstar med sina pengar istället för att rösta med sin CPU. Ett fundamentalt problem där är att om jag går tillbaka i historiken, jag kan gå tillbaka 7 år tillbaka i blockkedjans historia, i say, Ethereum eller någon proof of stake system. Och så hittar jag nycklar där, som är, det finns inga pengar idag på de här nycklarna, men det fanns pengar förr. På nycklarna. Om jag kommer över de nycklarna, det kanske inte är så svårt att komma över de nycklarna eftersom någon kanske bara slänger nycklarna från och tänker att jag har inga pengar på de här nycklarna längre, så jag slänger dem. Men det fanns pengar en gång i tiden. Och om man kommer över sådana nycklar, tillräckligt mycket sådana nycklar, då har man helt plötsligt väldigt mycket röstkraft långt bak i tiden. Och då skulle man kunna skriva om hela blockkedjan från den tidpunkten. Om man har 51% av pengarna, alltså förr i tiden, för 7 år sedan, då kan man från den tidpunkten skriva om blockkedjan och ta över den helt. Det är en attackvektor som inte finns i Bitcoin egentligen. Det är ett problem, så det är ingen som säger att det här problemet inte finns. Men däremot så försöker man lösa det problemet på olika sätt. Och där är min uppfattning om hur lösningarna ser ut väldigt otydliga. Jag helt enkelt förstår dem inte. Men det gör att när det finns sådana fundamentala problem som man måste lösa, så måste man patcha det på ett decentraliserat sätt. Och de patcharna blir komplicerade. Om man tittar på, om man försöker förstå Ethereum, så är det i praktiken omöjligt att förstå hur systemet är säkert. Bitcoin är ganska enkelt att förstå jämförelsevis. Liksom. Proof of work, rösta med CPU. Alltså det går rätt enkelt att beskriva. Medan Ethereum har ju alla de här, eller proof of stake måste ju ha alla de här patchlösningarna ovanpå som gör det ogreppbart. Och därmed så blir det svårt att reviewa koden. Det blir svårt att verifiera idén. Så det finns en fara där i att människor inte förstår Ethereum. Jag blandar ordet Ethereum med proof of stake. Det kanske är dumt, men vi kan säga Ethereum. Det är enklare. Det är svårt att förstå Ethereum. Så därför så är det färre som kan reviewa det. Så det blir färre och färre, eller färre som då kan ha en informerad åsikt om det, om olika lösningsförslag och så vidare. Och jag tror att det är fara i att den här gruppen av kunniga människor är liten. Det är en centraliseringsrisk faktiskt. Men ja, ni får ta det jag säger med en nypa salt, va? För jag är inte jätteinsatt i proof of stake system. Jag är inte så intresserad heller av dem. Men just av den enkla anledningen, jag har inte den mentala bandbredden för att sätta mig in i det. Jag orkar inte. Det är för jobbigt. Liksom.
Det kan inte vara så att du, om du inte orkar titta på till exempel proof of stake, att du missar någonting, en fantastisk teknisk upptäckt.
Ja, möjligen. Absolut. Jag är helt enkelt inte särskilt intresserad. Det är den ena aspekten av till exempel Ethereum. Den andra aspekten av Ethereum är att de löser inte problem som jag är särskilt intresserad av att lösa. Bitcoin löser ju problemet pengar som jag är intresserad av. Men Ethereum har inte riktigt det penningfokuset som jag är intresserad av. De jobbar ju mer med, inte vet jag, autonoma organisationer och den typen av saker som jag inte alls bryr mig om. Och deras penningpolitik, om man ska kalla det för penningpolitik, är ju ytterst oklar. Jag vet inte vad penningmängden är om 5 år i Ethereum. Jag har liksom ingen aning om det. Och de har ju som regel att de hardforkar ändringar in i Ethereum. Vilket innebär att de kan ju öka inflationen som de vill och minska den som de vill. Medan i Bitcoin så är det ju extremt mycket svårare att öka inflationen. Men däremot så kan man minska inflationen. Ja, så som pengar, jag skulle inte vilja använda Ethereum som pengar. Och där försvinner mitt incitament att använda det.
Ja, jag tror det är samma för mig och de flesta bitcoiners där. Att som du säger, bitcoin löser problemet pengar. Och det är en otroligt viktig grej att fokusera på. Och när någon kommer och säger, hej, vill du varför använder du inte den här coinen? Vi har ju, jag vet inte, JPEG-bilder på blockkedjan eller allt vad det kan vara. Och man känner liksom, va? Det känns helt ointressant jämfört med problemet som Bitcoin löser. Så jag förstår det helt där. Och gällande proof of stake så är min uppfattning också att det verkar vara fundamentala problem som de försöker patcha. Och det är inte riktigt någonting som är intressant om det ska vara ett säkert system som ska kunna hålla i hundratals år. Det måste vara någonting som är bensäkert, och det är proof of work det enda vi vet. Så jag tror inte, det är inte aktuellt heller att Bitcoin skulle byta till proof of stake till exempel, för att på grund av klimatargument och så här, utan säkerheten är ännu viktigare.
Ja, precis. Ja, precis. Det är en öppen fråga om proof of stake faktiskt fungerar i praktiken. Vi vet ju inte det än. Så det ska bli spännande, för nu ska vi faktiskt proof of stake. De har väl mergeat, det heter merge, men det är en teknisk term i Ethereum som är merge, tror jag. Men faktiskt så verkar det som den här gången att deras övergång till proof of stake kommer att bli av nu. Men jag vet inte.
Ja, jag kan ju säga det att Ethereum kör ju inte proof of stake. De kör ju faktiskt proof of work fortfarande, och de har gjort det i väldigt många år. De har pratat om proof of stake, men ja, vi får se. Många tror att det aldrig kommer hända, så vi får se hur det går helt enkelt. Ska vi gå in lite på skalning med Bitcoin? Är det någonting som du har bra koll på?
Hyfsat, kanske. Det är en del av det här Bitcoin Developer Philosophy-verket som vi jobbar med här. Vad ska vi prata om där, tycker du?
Ja, alltså skalning är ju en svår fråga för Bitcoin. Det är ju egentligen ett av de största problemen, skulle jag säga. Att Bitcoin och decentraliserade nätverk fundamentalt inte kan skala, eller att det är väldigt, väldigt svårt att skala. Bitcoin-blockkedjan i grunden kan, vad jag vet i teorin, hantera bara ungefär sådär 12 transaktioner per sekund. Och det är ju inte någonting som duger för att skala till hela världen, att alla ska använda Bitcoin, för då kan inte alla använda blockkedjan. Så därför har ju folk börjat prata om att nej, men Bitcoin är mer ett settlement-nätverk för banker. Det kanske det skalar till. Så om jag ska börja med kanske fråga kring den här blockkedjan och vad den klarar att skala av. Skulle du anse att Bitcoin är effektivt, eller är det ineffektivt den här?
Ja, alltså Bitcoin är ju ytterst ineffektivt som en databaslösning, så att säga. För att all information ska gå till alla deltagare. Det är ett väldigt ineffektivt sätt att göra det på, men det är det enda sättet som vi kan göra det på ett decentraliserat sätt. Det är det enda sätt vi känner till i alla fall. Så då är frågan, ja, vad kan vi göra inom de begränsningar som vi faktiskt har liksom? Vi har den här blockkedjan, och den har en max blockstorlek på 4 miljoner weight units. Det är ett sätt att mäta storlekar, kan man säga. Weight units är väl, jag kanske inte behöver gå in på det, men
blocken är ungefär 2 megabyte kan man ju säga, och varje 10 minut så kommer det ett block. Det är ju ungefär så begränsningen är, och datan är ju transaktionerna, hur många transaktioner som får plats. Och transaktion tar ungefär 200 byte kanske, vilket gör att det blir 2-3 000 transaktioner då i varje block.
Ja, det var bra sammanfattning, tack för den. Men då är frågan då, så här, om man vill öka upp den här kapaciteten då, man kan fråga sig, vad är skalning egentligen? Det kan ju vara, alltså det kan ju betyda olika saker för olika personer, men för mig så är det väl kanske hur kan man öka Bitcoins användbarhet inom de begränsningar vi har? Och ett sätt, skalning, om man tittar på hur det har presenterats liksom i tekniken i allmänhet. Så det finns ju vertikal skalning, horisontell skalning. Ja, vertikal skalning betyder att du beefar upp den hårdvara du har. Så om du har en webbserver till exempel som ska hantera requests, och sen så känner du att webbservern inte riktigt hinner med. Den klarar inte av alla requests som kommer in. Då kan du välja att öka CPU och RAM och disk och allt sånt där på den maskinen. Så att du bara köper en större maskin istället. Det är vertikal skalning. Det vill säga man beefar upp det man har för att på så sätt processa fler requests per sekund. Ett annat alternativ är horisontell skalning. Då har man istället för en maskin som hanterar requests, så har man flera stycken maskiner som hanterar requests. Och sen har man en lastbalanserare framför de här maskinerna. som styr alla requests till kanske slumpmässiga servrar. Delar upp lasten på flera maskiner istället. Det är horisontell skalning. Om man skulle titta på i Bitcoin då, så vertikal skalning, ja, det skulle ju vara till exempel att öka maxblockstorleken. Det skulle vara faktiskt en vertikal skalning, för det skulle innebära att noderna behöver öka sin hårdvaruspec så att säga. De behöver kanske mer CPU för att hinna med och verifiera blocken. Så det blir en vertikal skalning av att öka blockstorleken. Sen finns det ju horisontell skalning. Vad skulle det innebära i Bitcoin? Ja, det skulle innebära till exempel sharding, att man delar upp blockkedjan så att alla noder inte verifierar hela blockkedjan, utan noder verifierar bara delar av blockkedjan. Men tillsammans på något magiskt sätt då, så ska de kunna verifiera hela blockkedjan tillsammans. Det här skriver Peter Todd mycket om bland annat, och det visar sig ju förstås extremt svårt att lösa sharding. Och samma sak så anser man med, så horisontell skalning verkar inte riktigt vara gångbart i Bitcoin. Och vertikal skalning, nej, det verkar inte heller riktigt gångbart, därför att vi kan inte bara hålla på att öka blocksize-storleken, för att då sparkar man ut noder som inte orkar med att verifiera längre. Och det har en centraliserande effekt. När man ökar blocksize-storleken så kommer det obönhörligen att orsaka att i alla fall några noder så att säga inte kan delta längre, därför att de inte orkar. Om de inte köper ny hårdvara. Och det kanske de inte har råd med. Så varken horisontell eller vertikal skalning är liksom tillämpligt på Bitcoin. Så då har vi två andra varianter. Det är ju då något som jag kallar, jag är inte stolt över det här, jag har myntat begreppet inward scaling. Alltså man skalar inåt. Det innebär att man gör mer med mindre. Man effektiviserar algoritmerna. Man gör bandbreddskraven, man minskar bandbreddskraven för att man utvecklar smartare peer-to-peer-språk. Och man gör transaktionerna mindre så att det tar mindre disk och mindre bandbredd. Och det finns otroligt mycket roliga, fina exempel på hur det här faktiskt har funkat i verkligheten. Jameson Lopp har gjort en jättebra blogg om hur Bitcoin Cores effektivitet har ökat med tiden. Jag kommer inte ihåg titta på den bloggen. Men där visar han med all önskvärd tydlighet hur Bitcoin har blivit flera storleksordningar snabbare. Tack vare den här inward scalingen. Att man gör saker på smartare sätt helt enkelt. Jag tycker den här inåtskalningen är underskattad. Den får inte den uppmärksamhet som den förtjänar. Därför att det kanske sker på ett lite tråkigt sätt. De ändrar en liten algoritm nere i hur man verifierar en digital signatur. Man kanske gör det på ett lite smartare sätt. 50 rader kod någonstans djupt ner i ett library. Som får en 25% effektivisering av verifieringen. Och det gör att en blockkedjenedladdning tar, ja, men säg 20% kortare tid. Och den här typen av envetet arbete som utvecklarna håller på med hela tiden. Spara en byte här, spara en CPU-cykel där och så vidare och så vidare. Allt det där tillsammans är ett enormt viktigt arbete för Bitcoins skalning. Det är en extremt viktig del av Bitcoins scaling. Men sen så har vi, utöver detta, så har vi skalning i lager. Det är de två mekanismerna som verkar fungera. Det är skalning inåt och skalning i lager. Skalning i lager, det betyder att till exempel Lightning Network är ett lysande exempel på det. Att man har ett nätverk ovanpå Bitcoin som använder Bitcoin så lite, Bitcoins blockkedja så lite som möjligt. Du och jag vill kunna betala varandra ofta, små mikrotransaktioner. Du och jag kan komma överens om en transaktion och lägga i Bitcoins blockkedja. En transaktion. Sen utifrån den så kan du och jag bolla pengar tillbaka, fram och tillbaka mellan oss hur mycket vi vill. Utan att behöva röra Bitcoins blockkedja. Och det kallas för en kanal då. Att vi har en payment channel. Och det är ett jättebra exempel på skalning i lager. Ett annat exempel kan vara det är tråkigt att säga det, men Coinbase till exempel. Det är också en form av lager, eller Chivo Wallet i El Salvador till exempel. Det är liksom, det är centraliserade lösningar, men som kanske funkar liksom. Och utan de här centraliserade lösningarna så hade vi inte kunnat ha den kommers i Bitcoin som vi har idag. Så de fyller en funktion också, även om de kanske är tråkiga tekniskt och kanske är osäkra också för den delen. Men så länge man är medveten om riskerna när man använder de här centraliserade lösningarna och gör sin kalkylerade risk själv, bedömer den, så är det fine. Och det är ju egentligen utmärkta skalningslösningar så länge det fungerar. Ja, Så det här skalning, och sen finns det ju sidechains och det också. Det är också liksom lager, kan man se det som. Så det är den andra, alltså så inåt skalning och lagerskalning.
Jag tror inte jag hade hört talas om inåtskalning innan. Men jag kom på att tänka på det som hände ungefär 2017 där, när vi började slå i taket där i blockkedjan för skalningen. Då var det ju väldigt mycket lågt hängande frukt, som man skulle säga, som man kunde börja optimera. För att det var ju väldigt många, till exempel handelsplatser, som varje gång en person gjorde ett uttag från en handelsplats så skapade de en transaktion på blockkedjan. Men kommande åren därefter så började väldigt många exchanges att övergå till så kallad batching istället. Att det är regelbundna uttag där det är en enda transaktion, där det är kanske 100 personer i varje transaktion. Och det gjorde enorm skillnad i skalningen för hur mycket data som behövde lagras på blockkedjan. Så då 2017 så var det ofta väldigt, väldigt tjockt i nätverket, medan från nu är vi inne i 2022 och det är fortfarande väldigt tomt i blockkedjan. Det verkar som att det har skett väldigt mycket optimeringar de senaste åren. Och de här optimeringarna är ju mer smarta än att bara öka blockstorleken hela tiden. Eller vad säger du?
Exakt, det där är ett lysande exempel på inåtskalning. Och det här är inåtskalning som sker ute i periferin. Den inåtskalning jag pratade om innan, det var ju mer teknisk kodning i Bitcoin Core. Liksom. Men du tar upp en viktig punkt där i inåtskalningen, att den ligger mycket på användarna också. Hur man använder Bitcoin på ett smart sätt. Och det här med batching till exempel, det är ju förstås... Det gör ju jätteskillnad verkligen, och det är tydligt. Jag menar, det är inte så att Bitcoin används mindre idag än för 4-5 år sedan. Utan Bitcoin används ju mer idag, men blocken är knappt fulla. Så det är rätt mäktigt alltså.
Ja, det verkar höra ihop lite med ekonomiska incitament där. Att när avgifterna börjar gå upp i nätverket så börjar alla företag och användare också tänka om hur de använder Bitcoin. Att de som ofta kanske betalade väldigt ofta med Bitcoin och skapade transaktioner till den, de känner att nej, men nu måste skaffa en Lightning wallet. Och så börjar de flytta sina betalningar till Lightning. Exchanges som börjar tänka på nej, men vi lägger kanske miljoner på ett år på bara avgifter här, för att, och om vi gör den här optimeringen så kommer vi spara. Och om inte det hade funnits begränsningen i kedjan, så hade ju alla de här ekonomiska incitamenten lett till att de behövde ändra sitt beteende och sin användning då av kedjan helt enkelt.
Exakt. Och hade man talat om för de här företagen innan blocken blev fulla att ni behöver tänka på batching, därför att ni kommer få problem med det här. Ni kommer spara mycket pengar i framtiden om ni tänker på batch. Det duger inte som incitament, utan man måste liksom, de måste känna smärtan själva innan de börjar liksom tänka efter. Va? Det duger inte med bara logiska argument. Så. Och det är så vi människor funkar, är jag rädd. Liksom.
Det är lite som med Lightning idag också. Att jag vet många som fortsätter att betala med vanliga bitcoin så här, för att det är så billigt ännu. Men vad man egentligen bör göra är ju att utnyttja den här perioden där det är billigt, med att till exempel öppna Lightning-kanaler i sin Lightning-nod eller sin Lightning-wallet då, som gör att man, när avgifterna går upp i framtiden, då är man redan förberedd. Då kan man göra billiga transaktioner. Och det kanske gäller mest exchanges och sånt här, att du ska kunna skicka bitcoin mellan handelsplatser och plånböcker och så här. Så att det är egentligen nu som man måste arbeta hårdast med och...
En annan sak som är viktig för i alla fall stora wallets, det är ju att utnyttja lågintensiva perioder för att konsolidera sina outputs. För om man har, säg att du har 10 000 outputs, 10 000 coins, då när det är lågintensivt i nätverket, när det är billigt, då kan man göra en transaktion som konsoliderar alla de här 10 000 outputsen till en. Så man gör en jättetransaktion med 10 000 inputs och en output. För att sen när man vill göra riktiga transaktioner så att säga, då kanske det är dyrt att göra transaktioner. Så då har man liksom konsoliderat alla de här 10 000. Istället för att göra en transaktion med många inputs, så räcker det med en transaktion med en input, eftersom man redan har konsoliderat tidigare. Och det gör att det blir mycket billigare i framtiden.
Just det. Och jag ser ju lite, eftersom jag kollar väldigt mycket på mempool.space, så ser man hur avgifterna går ner på helgen ungefär, och det är många som passar på att konsolidera på helgerna och så vidare. Så att det är liksom som ett spel där som folk som håller på väldigt mycket med bitcoin måste tänka på när det är hög och låg och när det är lågperiod och så här. När avgiften är höga så väntar man lite, när avgiften är låga så passar man på. Så det är liksom som en marknadsplats helt enkelt för att få med sina transaktioner.
Precis. Du var inne på det om man inte skulle ha någon block size begränsning, ja, då skulle folk inte då bry sig om att konsolidera till exempel. Man kan ju roas med att titta på BSV, Bitcoin Satoshi Vision, vad som har hänt på den blockkedjan. För de har ju ingen block size begränsning alls. Och den används ju nu för allehanda idioti. Liksom. Man sparar allt möjligt på den här blockkedjan. Ja, men JPEGs och grejer. Liksom. Och de har ju gigabyte-block. Jag kollade upp det. Deras största block är på 3 gigabyte. Det är ju inte så många hårdvaror som klarar av att ladda hem 3 gigabyte och verifiera hela blocket på 10 minuter. Så där är ett väldigt tydligt exempel hur illa det kan gå. Och de är de uppe i 4 terabyte eller någonting, deras blockkedja. Något i den storleksordningen. Så där är ett studiematerial om man vill titta på vad som skulle hända om man lämnade det öppet.
Det är ju också, vad jag sett, extremt få noder kvar i BSV-nätverket. Så att nätverket är ju i princip bara en eller tre, fyra servrar kvar. Medan om man skulle jämföra det med Bitcoin så är det 10 000 lyssnade noder och det är ungefär 100 000 passiva noder i nätverket, så att det är ju en enorm skillnad.
Ja, verkligen. Ja, idag, vad är det som krävs? Jag vet inte riktigt, men det går ju att använda en Raspberry Pi och en liten spinning hårddisk för att verifiera bitcoin, vad jag vet. Jag kör på en vanlig PC nu, men hur funkar det på de Raspberry Pis?
Ja, det finns ju flera sådana här nodlösningar. Du har ju Raspberry Blitz, du har Umbrel som är väldigt populär. Och de rekommenderar en Raspberry Pi med 4 eller 8 GB RAM och sen en 1 TB SSD. Jag tror att SSD är i princip nödvändigt idag, men för ett par tusen i alla fall behöver du lägga så får du en...
Jag själv kör snurrdisk och det går jättebra.
Okej.
Okay. Jag vet inte hur en initial block download skulle gå på en snurrdisk, för det var ju så länge sedan jag gjorde den.
Jag vet att en sån initial block download som du säger, det är ju när man... börja synka ladda hem hela blockkedjan från start. Och den tar ju då ungefär, jag tror det tar ungefär ett dygn. Ett dygn eller två, lite beroende på din internetuppkoppling. På en Raspberry Pi med en SSD.
Okej.
Okay. Och det är inte så dumt.
Nej, det är mycket bra. Billigt.
Och det när du pratade om vertikal och horisontal skalning. Jag har hört folk som säger att vertikal skalning, till exempel att dubbla blockstorleken, det är inte skalning. Det är bara horisontal skalning som egentligen... räknas som skalning på riktigt. Håller du med om den beskrivningen?
Ja, alltså vertikal skalning, ja. Det är ju att skjuta problemet framför sig lite grann. Nej, man kan nog argumentera för att det inte är skalning alls. Absolut. Utan man bara... alltså det är en trade-off. Man ökar kapaciteten mot att man minskar decentraliseringen. Det är semantik, det är hårkluveri kanske. Jag vet inte.
Ja. Nej, jag är nöjd där med vårt lite mer tekniska samtal om bitcoin idag här.
Aha, blev det lite för tekniskt idag kanske, eller? För lyssnarna.
Ja, vi får hoppas att det inte blev det, men det behövs det också. Så skulle du kunna berätta lite vart man kan följa dig och din bok och vart man kan köpa de här böckerna?
Ja, vill man prata med mig så finns jag på Twitter, Kalle Rosenbaum heter jag där. Och min bok Rocking Bitcoin finns att köpa på alla online bookstores. Men den går också att läsa gratis eftersom den är open source och den finns då på rosenbaum.se/book. Den ligger också på GitHub. Och lilla boken om bitcoin finns på consensus.network. Köpa. Consensus med K.network.
Vi får hoppas att lilla boken om bitcoin blir årets julklapp eller någonting, det tror jag.
Ja, absolut.
Men ja, tack för att du ville vara med, Kalle.
Tack så jättemycket, det var ett trevligt samtal där. Roligt och intressant.
Hej då.
Hej.